Ett helgon till varje pris av Ellis Peters i översättning av Jan Gelin. Inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Den vackra klara morgon i början av maj, då hela den uppseendeväckande historien med Gwytherin-relikerna egentligen kan anses ha börjat, hade broder Cadfael varit uppe långt före primen för att sätta ut kolplantor innan dagen lyfte. Och alla hans tankar sysslade med födelse, växt och fruktbarhet. Fjärran från gravar och relikvarier och ond bråd död, vare sig den gällde helgon, syndare eller vanliga, hyggliga, svaga människor som han själv. Det enda som störde hans frid var att han måste gå in och delta i mässan och den följande halvtimmens ordens kapitel, som alltid hade en benägenhet att dra över 10 minuter. Det harmade honom att det tog tid från det arbete här ute bland grönsakerna som passade honom så mycket bättre. Men han svek inte sina plikter. Han hade ju valt detta klosterliv med öppna ögon. Han kunde inte beklaga sig över de delar av det som han fann mindre tilltalande, när helheten passade honom så väl och gav honom den sorts tillfredsställelse som han kände just nu när han rätade på ryggen och såg sig omkring. Han kunde inte tänka sig att det fanns någon vackrare benediktinerträdgård i hela kungariket, eller någon som innehöll ett rikligare urval av örter, både lämpliga som måltidskryddor och ovärdeliga som medicinalväxter. Merparten av de fruktodlingar och jordområden som tillhörde Shrewsbury's abbotskloster, helgat åt Petrus och Paulus, låg norr om vägen, utanför själva klosterenklaven. Men här i den kringgärdade trädgården innanför murarna, alldeles intill abbotens fiskdammar och den bäck som drev klosterkvarnen, härskade broder Cadfael enväldigt. Kryddgården var i särskild grad hans domän. Till den hade han genom 15 års arbete undan för undan byggt ut och tillfört många exotiska växter som han med omsorg själv tagit fram. Insamlade under hans kringflackande ungdom som förde honom så långt som till Venedig och Cypern och det heliga landet. Ty broder Cadfael kom sent till klosterlivet. Som ett illa tilltygat skepp till sist söker sig en lugn hamn. Han var fullt medveten om att noviserna och lekmannabröderna under hans första år efter klosterlöftet hade brukat peka ut honom för varandra under vördnadsfulla viskningar. Titta på den där brodern som arbetar där borta i trädgården. Den där tjockisen som vaggar som en sjöman när han går. När du ser honom skulle du inte kunna tro att han var ute på korståg i sin ungdom. Han var med Gottfried av Bouillon i Antiochia när saracenerna kapitulerade. Och han gav sig ut på sjön som kapten när kungen av Jerusalem härskade över hela kusten i det heliga landet. Och han tjänstgjorde mot korsfararna under 10 år. Svårt att fatta, va? Men broder Cadfael själv fann ingenting egendomligt i sitt brokiga levnadslopp. Han hade ingenting glömt och ingenting ångrat. Han såg ingen motsättning mellan det nöje med vilket han hade deltagit i fältslag och äventyr och det starka behag som han nu fann i stillheten. Kryddad, det är sant, med ett och annat skämtsamt tilltag när det föll sig så. Liksom han ville ha sin föda välsmakande, men stillhet lika fullt. Ett fartyg i stiltje som njuter av den. Och ungdomarna som tittade på honom med sådan nyfikenhet viskade antagligen också att det i ett liv som det han hade levat måste ha funnits sammanträffanden med kvinnor, och inte bara av hövisk sort. Och vad kunde det vara för bakgrund till ett klosterliv? De hade rätt när det gällde kvinnor, alldeles bortsett från Richildis, som efter 10 år naturligt nog hade tröttnat på att vänta på hans återkomst och gift sig med en präktig odalman med goda framtidsutsikter i grevskapet. Och utan några avsikter att flänga iväg till kriget kom han ihåg andra damer i mer än ett land med vilka han haft sammanträffanden till ömsesidig förnöjelse och utan skada för någon av parterna.